Idag ska jag läsa ur Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 26-38. Och om ni vill hänga med står det på sida 724 i de röda biblarna. I den sjätte månaden blev ängel Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom till henne och sade: var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tro, och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sade till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne: helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sade: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet.
Jag vill börja med att läsa en dikt av Alva Dahl ur boken Havandeskapet. Och jag kommer läsa flera dikter av henne under den här predikan om de kommer upp på skärmarna, så ni kan följa med där. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Fostret i mig, mig i Jesus, Jesus i Fadern. Genom anden är vi ett och ändå distinkta. Är i kontakt och förmedlar den. Min uppgift är att hjälpa äppelkärnan att lära känna sin räddare. Samtidigt är det den som visar mig hur han är i förhållande till sin far. Självklar, tillit, litenhet, förväntan. Din trygghet i mig lär mig trygghet i honom, som en rysk docka med mig som en av de medelmåttiga mittendockorna som man otåligt bläddrar förbi, men som har till uppgift att bära de minsta och bäras av de största. Idag ska vi kroka arm med tre kvinnor: Alva Dahl, Jonna Bornemark och Maria Jesu mor. Och vi ska med hjälp av dem närma oss denna söndags tema som är Guds mäktiga verk. Jungfru Marie bebådelsedag. Och den här söndagen ligger där den ligger för att vi nu befinner oss 9 månader innan jul. Det är en graviditet mellan oss och julnatten. Och vi har läst hur ängeln kommer till Maria och berättar för henne att hon ska bli gravid. Han säger: var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Det är något helt otroligt, något alldeles, alldeles vansinnigt det hon får höra. Tänk att höra att det där och försöka ta in att det handlar om mig. att jag ska bli gravid och föda den högstes son. Svårt. Och hennes reaktion blir ju, hur ska detta ske? Vilket ju är den mest rimliga reaktionen. Maria ska bli gravid. Och det i sig är något överväldigande. Det är en livsomvälvande erfarenhet. Även om man själv har valt vem som ska bli pappan till barnet. Att vara gravid är en djupt existentiell erfarenhet. Jag är en och samtidigt två. Vi är en och vi är två. Var slutar jag och var börjar du? Det finns inga tydliga gränser. Kroppen börjar leva sitt eget liv bortom min egen kontroll. Kroppen vet hur den ska bära det här barnet. Den vet, utan att den har varit med om det förut, hur den ska låta barnet växa inuti mig och senare födas ut ur mig. En graviditet är långt mycket mer än bara ett medicinskt förlopp. Det vet alla som har varit med om det. Och antagligen alla som har stått bredvid. Och nu kanske ni börjar undra om hela den här predikan ska handla om havandeskap. Och ja, så är fallet. Jag unnar mig att låta en kvinnlig erfarenhet bli till ett tankegods som inte bara gäller kvinnor, utan faktiskt alla. Bear with me. Alva Dahl skriver: det är i honom vi lever, rör oss och är till. Min kropp och hela universumkroppen växande i gudomens livmoder. Och som jag längtar efter sparkar och flimrande fladder där inne. Gläder du dig åt vårt sprattlande liv, varje fumligt kontaktförsök. Jordens gnyenden i väntan på den stora förlossningen. En ny himmel och en ny jord. Strålande inför ditt ansikte. Våra fingrars längtan att få vidröra det ansiktet. Filosofen Jonna Bornemark har skrivit en filosofisk undersökning om graviditet, liv och jagets gränser. Och där hittar hon på ett nytt begrepp som hon kallar paktivitet. Som handlar om att vara aktiv genom en slags uppmärksam passivitet. Och hon använder det här begreppet på födande. För där befinner vi oss inte i de här stelbenta kategorierna, passiv eller aktiv, utan vi rör oss någonstans där emellan, i paktiviteten. Barnmorskor brukar ge födande kvinnor rådet att arbeta med smärtan, följa med verkarna och släppa viljan till kontroll. Det finns annars risk att man spänner sig och då intensifieras smärtan. Men bara genom att släppa kan en viss kontroll finnas kvar. Bara genom att aktivt välja passivitet kan den födande arbeta med och inte mot verkarna. Men kanske så är vi paktiva i fler sammanhang. Jonna Bornemark öppnar upp för att vi skulle kunna fundera på om skidåkning, ridning eller formandet av vårt eget jag skulle kunna ses som paktiva erfarenheter. Ni kan fundera på det, men jag ska inte fördjupa mig i det nu, utan jag vill bara ge er den tanken som en liten nugget. Och så kan ni plocka fram den och tugga på den vid ett annat tillfälle. Men poängen som jag vill göra, det är att applicera paktivitet på Maria, Jesu mor. Hon är varken aktiv eller passiv. Hon är både och samtidigt. Hon kliver in i en process som förändrar henne och varje cell i hennes kropp. Det handlar inte om en aktiv prestation, men inte heller om en passiv väntan, utan hon är i allra högsta grad paktiv. Hon får lov att säga ja, att släppa kontrollen och låta något ske med henne som hon själv inte styr över. Hon säger, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Alva Dahl skriver igen. Gör mig till en tjänarinna. Låt mig ta emot denna trötthet, grånad, halssmärta som en slags sliten verklighet som sig själv. Varken undantränga eller uppförstora detta mått av elände som tilldelats mig denna söndag. Det finns en smärtsam men vacker parallell mellan havandeskapet och nattvarden. Vi säger om brödet, detta är min kropp som offras för er. När Maria bär Jesus så offrar hon bokstavligen sin kropp. Hennes tarmar knuffas undan för att ge plats åt den växande livmodern. Hennes magmuskler töjs ut, huden sträcks till bristningsgränsen. Hennes skelett kalkas ur för att bygga hans ben. Hennes blod syresätter hans lungor. En del av oss vet precis hur det känns när kroppen inte längre bara är min egen. När den inte längre ser ut eller känns så som man är van vid. Och det kan vara både underbart och ångestfyllt. Och när man sen föder, går sönder, blöder och sen ammar mitt i natten. Vecka efter vecka, månad efter månad i alla möjliga och totalt omöjliga positioner. Såriga bröstvårtor och sylvassa tänder. Det är en otrolig kombination. Maria låter sin kropp brytas. Precis som nattvardsbrödet. För att ge liv. Liv åt världen. Det är en teologi skriven med kroppen i huden, i bristningarna. Om att offra sin kropp för någon annan. Alva Dahl skriver. Innanför min mormors mors navel, min mormors navel. Och innanför min mormors navel, min mors navel. Innanför min mors navel, min navel. Och innanför min, din navel. Ta vad du behöver, barn, för dagen som kommer. Sug all sav du förmår ur dina trasiga mödrar. Jonna Bornemark talar om att vi i paktiviteten låter en större kraft verka genom oss. I ett kristet sammanhang skulle vi kunna kalla den kraften Gud. Och paktiviteten passar väl in i den kristna tron. För vi styr ju varken över nåden eller frälsningen med vår vilja eller med vår prestation. Vi kan inte ta kontroll över livet. Vi kan inte skynda på Gud eller förfoga över helgelsen. Men vi är inte heller bara som passiva objekt som i underkastelse ska styras utan möjlighet till samtycke. Nej, det handlar ju om att som Maria skapa ett utrymme i sig själv, i sitt liv, där Gud kan verka. Maria var djupt involverad, men det var inte hon som höll i taktpinnen. I ortodox tradition talar man om synergeia. Att Guds energi och människans vilja samverkar. Och det handlar om ett organiskt samarbete där Gud står för en del och människan står för en del, men det är inte som 50-50, utan det är alltid Gud som tar initiativet. Det är Guds nåd som är den obetvingade kraften som möjliggör allt. Men människan måste säga sitt ja. Vi bidrar inte med kraften, men vi bidrar med vårt medgivande och vår strävan och vår längtan. Johannes Chrysostomos, en av kyrkofäderna, betonar att Gud respekterar människans vilja så djupt att han inte räddar henne utan hennes tillåtelse. Guds nåd väntar på vår vilja. Och precis som den gravida kroppen blir en boning för ett nytt liv, så beskriver Bibeln den troende människan som ett tempel för den helige ande. Gud utför sitt verk i världen genom oss. Genom våra händer och fötter, genom våra kroppar. Men källan till kraften ligger utanför oss själva. Det gudomliga, kan man säga, är som ett frö. Oändligt i sin potential. Men det behöver en jordmån, en livmoder, en kropp för att kunna gro. Och på det sättet har Gud gjort sig beroende av oss. Gud har gett oss förtroendet att vara Kristi kropp. Vi har fått förtroendet att bära Gud in i den här världen. Bära Jesus in i den här världen. Och det är vanskligt, jag vet. Och det är långt ifrån enkelt. Vi faller och vi misslyckas. Men det är det sättet som Gud har valt. Och det går att ifrågasätta om det verkligen var det mest optimala sättet att sprida Guds rike på. Men jag antar att Gud har sina argument. Alva Dahl skriver: "Så matt av denna nya kroppstyngd. Men när jag ligger och suckar spritter det till alldeles levande och lätt. En liten ljusfot blir till i mig sakta och jag vill foga mig igen. Ta mitt moderskors på ryggen, streta framåt i dunklet, därför att det är min uppgift." Som munken som fick frågan: "Vad gör ni hela dagarna i klostret?" Och svarade: "Vi faller och vi reser oss igen." När ängeln kom till Maria och berättade att hon skulle bli gravid så frågade hon: "Hur ska detta ske?" Och vi vet ju inte med vilket tonfall det sades, om det var med stor uppgivenhet eller bara utifrån någon slags kortslutning i resonemanget med tanke på att hon inte hade haft sex. Jag kan i alla fall känna igen mig i den frågan. När man hamnar i en situation som känns helt övermäktig och man frågar sig: hur ska detta ske? Hur ska det gå ihop? Hur ska jag ta mig igenom det här? Och ängeln svarar henne då genom att påminna om hennes släkting Elisabet. Hon som var gift med Zacharias. Och de var barnlösa. Och båda var till åren. Och ängeln säger: "Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud." Det som inte var möjligt var ändå möjligt. Och ibland behöver vi påminna oss om något som redan har skett. Ibland behöver vi blicka tillbaka i vårt eget liv, eller i någon släktingsliv, eller i den kristna historien och minnas det som redan har hänt. Det som är tecken på och som vittnar om att ingenting är omöjligt för Gud. Vi blickar tillbaka på historien eftersom vårt liv inte är en isolerad händelse här på några årtionden, utan vi är genom tron inlemmade i en mycket större berättelse, Guds berättelse om sitt folk, där både Maria och Elisabet finns med. Och där kan vi påminna oss om Marias berättelse, precis som hon påminner sig om Elisabets berättelse, och så minnas att det som inte var möjligt ändå var möjligt för Gud. Det säger vår historia. Och då kan vi våga tro att det är sant även nu. Att det gäller även mig. Och då kan vi våga göra som Maria gjorde. Göra oss paktiva. Ställa våra kroppar till förfogande och säga: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt."